Välkomna till Hembygden i etern, Lidingö hembygdsförenings eget radioprogram som sänder över Radio Lidingö på FM 97,8. I detta program kommer vi att berätta om kyrkogården som en park dit man kan dra sig undan världen ett tag och låta de tankar som vanligtvis hålls borta få fritt spelrum. Alf Henriksson inleder en av sina dikter med orden: Du ska aldrig röra dig fortare, herr direktör, än att barnet inom dig kan hinna med, annars griper dig stressen. Detta stämmer. Det moderna livet är hektiskt och kan upplevas ibland som man befann sig i en centrifug som snurrar fortare och fortare. I periferin av denna är hastigheten hög, och där trängs nya och gamla intryck, och allt pockar på uppmärksamhet samtidigt. Påfrestningen kan bli outhärdlig när man erfar att man inte räcker till. I centrum av centrifugen är tempot långsammare, där finns lugnet. Att försöka hitta dit kan vara en utväg. Det kan göra det möjligt att sortera och bearbeta allt som tagit plats i ens innersta. I de allra flesta fall gäller det att välja bort det som är oväsentligt och lyfta fram och begrunda det som är viktigt. Alf Henriksson skrev: Tankarna ilar medan man vilar. Tankarna vilar medan man ilar. Jag heter Jan Markusson och kommer att vara er värd under denna timma då vi ska utveckla temat Lidingö kyrkogård, en plats för mental återhämtning och kontemplation. När man stiger av bussen på kyrkvägen strax nedanför den gamla kvarnen ser man i slutet på vägen åt öster den lilla vita kyrkan. På medeltiden fanns här ett träkapell, Sankta Annas kapell, och den nuvarande kyrkobyggnaden stod färdig 1623. Allt eftersom församlingen växte byggdes kyrkan ut. Sen har den under årens lopp restaurerats flera gånger. Det lilla tornet skänktes av fabrikören Lars Fresk till församlingen. Året var 1817. Fresk var den driftige och uthållige industrimannen på Älvik. Klockorna som klämtar är återanvända klockor från barnhuskyrkan som låg vid Norra Bantorget i Stockholm.
Oh.
Det var Sørguttene, NRKs guttekor från Oslo, som sjöng Deilig är jorden, dirigent Fredrik Otterstad. Det pågår en andakt i kyrkan, så jag går förbi kyrkporten åt söder. På den sidan ser man de gamla gravarna med höga, mörka stenar försedda med guldinskriptioner. På vissa stenar är bokstäverna noggrant ifyllda, på andra har fyllningen flagat av. På somliga gravar står det höga obelisker. Och åldern, den visar sig också genom att några vårdar till stora delar är täckta av lavar och mossa. Och en del lutar betänkligt. Vad vi ser är monument över personer, kända både från Lidingös lokalhistoria och Sveriges historia. Andra gravar har mindre stenar och enstaka gravar markeras med platta hällar med nednötta, knappt läsbara inskriptioner. Här kommer Margareta och vi fortsätter promenaden tillsammans.
Kyrkogårdens äldsta del är omringad av en lindkrans. Den planterades 1810. De här lindarna är väldigt gamla och vi vårdar verkligen våra gamla träd. På kyrkogården går vi igenom alla våra träd med hjälp av specialister, alltså dessa arborister som kommer och hjälper oss. Vi står framför ett jätteproblem och det är kyrkbacken där vi har björkar som idag är över 100 år gamla. De lever på övertid faktiskt. Men de är så gigantiskt stora och vackra så att vi försöker förlänga livslängden och vi har också en plan på att vi måste föryngra. Det är viktigt att inte ha träd som alla är lika gamla, utan träden måste vara av olika generationer. För där vi inte kan skydda dem mot till exempel åska, regn och blixt, så måste då nya livskraftiga individer finnas som kan ta över.
Den gamla delen av kyrkogården kännetecknas av en sträng planering, en tuktad natur med långa raka gångar i väst-östlig riktning och smala tvärgångar vinkelrätt mot dessa. Små välansade gröna låga häckar kantar gravtomterna. Denna del utgör en kontrast till den nyare delen där stigarna är mjukt anpassade till naturen. Marken uppvisar lugna, vilsamma dyningar som på ett hav som stannat. Vi promenerar åt öster i en svag nedförsbacke och under tiden spelar vi en komposition av Lidingöbon Roger Wallis. Lille lillebror, stora stora syster. Det är Bengt Tribokait som spelar på konserthusets stora orgel.
Vi har också många ekar på kyrkogården. Eken är Lidingö kyrkogårds karaktärsträd. Och då tänker många först och främst på den stora eken solitären, alltså den som står ensam i minneslunden. Den eken är idag drygt 700 år gammal. Och man säger att en ek växer i 300 år, står i sin prakts dagar i 300 år och sen dör i 300 år. Vi är väldigt måna om våran ek. Vi använder oss av trädmästare, arborister som går igenom krona och grenverk var tredje år och kapar och tar in för att eken ska orka stå de här sista åren att den har kvar. Vi gör också vitamininjektioner i rotsystemet. Eken i minneslunden hade tidigare en kamrat som stod snett över grusgången mot ekonomibyggnaden. Vi ser stubben idag där vi har planterat perenner. Den eken tog tyvärr blixten. Blixten förstod inte att det var en av våra vackraste ekar som vi ville ha kvar. Vi hade också en ek som stod på Bilokullen, eller som många lidingbor fortfarande säger, Kackeskulle. Minneslunden ner mot Fårhagen. Där uppe på höjden stod också en ek tidigare. Och den slog också blixten tyvärr ner i. Vi har flera ekar runt om på kyrkogården som vi också värnar och vårdar. Tidigare så var ju eken skyddad. Och många tror att eken fortfarande är fridlyst, vilket den inte är. Den räknades som kunglig regale fram till 1875. Då fick man alltså, före 1875 fick man inte fälla ek. De skulle användas till att tillverka skepp. Vissa kommuner, Solna bland annat, har gått in och satt skydd på sina ekar. Du måste ha tillstånd för att där fälla en ek. Samma sak i hela Djurgården och Nationalstadsparken. Varför det då? Jo, därför att ek, den har en nyckelroll gentemot många hotade växter, insekter. 1500 arter av lava, mossa, svamp och insekter är beroende av eken mer eller mindre. Det är också livsmiljö för fåglar och fladdermöss. Eken har en stor betydelse som levande med sitt stora grenverk. Men även en död ek som är ihålig. Den är viktig för skalbaggar, tvåvingar och kloklyp. Och även för ekbarksbocken. Ekoxar har vi inte så gott om i den här delen av landet. Men man försöker nu när man fäller ekar eller ekar som själva kastar sina grenar. Att lägga dem på bra ställen och se om vi kan få tillbaka ekoxen även här i våra trakter.
Vi har nu kommit fram till kolumbariet. Och framför oss breder minneslunden ut sig. På den västra sidan finns några bänkar och jag drar mig dit och sätter mig. Från vattenfallet hörs ett stilla pålande och framför mig i fonden står den stora, vackra eken. Den sträcker sina knotiga grenar upp mot himlen och rötterna hämtar kraft och näring åt trädet från samma mylla där askan från tusentals lidingöbor ligger nedgrävd. Här framför Slovakiens filharmoniska orkester och kör sin tolkning av Lacrimosa-satsen från Mozarts Requiem. Thank you. Jag sitter fortfarande kvar på bänken. Tiden har stannat upp och något oväntat sker. En stillhet och frid kommer över mig och ett inre landskap öppnar sig. Jag erinrar mig en saga som skrevs av lilla Karin 8 år. I Sagan om eken ger hon ekträdet mänsklig gestalt och mänskliga känslor. Och berättelsen finns återgiven i söndagsskolstidningen Kompis 1990.
Förut var jag en stor ek. Jag var mycket berömd. Men jag var mycket gammal, så jag höll på att braka ihop. Kungafamiljen hade beställt mig, eftersom de skulle fälla mig. De skulle göra någon möbel av mig. När de fällde mig kändes det som om de bröt av en gren, fast mycket, mycket ondare. Gubbarna som fällde mig puttade mig i älven, för den forsade precis bredvid sågverket. Oj, vad det var kallt och otäckt i vattnet. Efter ett tag vande jag mig. Det tog en dag att åka till sågverket. Det hade jag hört av såggubbarna. Den dagen kändes som en månad. Efter någon timme träffade jag en guldfisk. Den var trevlig att prata med, så tiden gick så fort. Efter ett tag var jag framme och guldfisken åkte iväg som en pil. Värst vad han hade bråttom, tänkte jag. När jag var framme stod gubbarna och väntade. De lyfte upp mig och la mig på stranden. Det började skymma och jag somnade. Nästa dag kom gubbarna och hämtade mig. De bar in mig i sågverket och började fila och hyvla på mig. Och det gjorde så ont. Nu hörde jag att jag skulle bli ett skåp. Gubbarna gjorde delar av mig och skruvade ihop. När jag var klar skickades jag till kungafamiljen. När de ställde mig mot väggen såg jag en glasburk. När någonting simmade omkring som hade orange guldig färg. Och då såg jag att det var fisken som jag träffade i älven. Jag blev överlycklig för jag hade fått en kompis. Och det blev guldfisken också. När jag var en ekstock och träffade guldfisken i älven hade den rymt när de bytte vatten. Det var därför han stack iväg som en pil. Så levde jag och guldfisken lyckliga i alla våra dagar.
Denna saga kan vara en berättelse om när en människa hamnar i ett läge då marken plötsligt försvinner under fötterna. Det kan vara en förlust av en käraste, en vän eller bekant. Det kan vara att man oförberedd måste lämna en arbetsplats av en eller annan orsak. Att då bli kastad ut i kylan och att då som eken under smärta bli avkvistad och helt tappa sin identitet kan framkalla en plågsam rädsla och en känsla av övergivenhet och ensamhet. Denna sinnesstämning kan förändra ens hållning mot omvärlden, men omvärlden kan också förändra sin hållning mot individen. Britt G. Hallqvist beskriver här hur den sociala utfrysningen kan te sig.
Somliga har någon som vinkar när de far och sedan börjar vänta i många långa dagar. Somliga har någon som möter dem igen, som står där på perrongen och kramar om sin vän. Somliga har ingen. De kommer och de far och längtar efter någon, den vän de inte har.
Frågan som individen ställer sig är, vad kommer att hända med mig? Jag är helt ensam och helt omgiven av det mörka, hotfulla, kalla vattnet. En malström som med våldsam kraft för mig bort och ingenting kan jag göra. Vad gör man då ingen längre frågar efter ens tjänster? Jo, många tappar självförtroendet, grips av vanmakt och är beredda att ge upp. Ett vänligt värmande ord från en som passerar förbi kan vara det som lyfter och ger kraft att se möjligheterna som ändå finns där framme i ljuset. För ekstocken blev det korta sammanträffandet med guldfisken en vändpunkt. När sedan eken efter en tid av virvar fått en ny plattform i livet och står som ett vackert snidat skåp i kungens gemak, känner han sig ändå ensam och längtar efter någon att ty sig till. Precis som vi människor vid lekstocken numera skåpet så gärna har en närhet till någon annan. Glädjen blev därför stor när han återsåg guldfisken. Vad sagan handlar om är att vi människor behöver varandra under livsresan. Och om kaos råder kan några vänliga ord frigöra den kraft som hjälper oss att komma vidare. Psalm 98 fångar in i brännpunkten vad några enkla ord kan betyda.
Ett vänligt ord kan göra under. Det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår.
Men utsattheten och känslan av att vara övergiven kan övergå i mörker och tung nedstämdhet som kan leda till att ett stängsel och en blockering i sinnet uppstår. Om detta skriver Gustaf Fröding i dikten En gasel.
Jag står och ser på världen genom gallret. Jag kan, jag vill ej slita mig från gallret. Det är så skönt att se hur livet sjuder och kastar höga böljor upp mot gallret. Så smärtsamt glatt och lockande det ljuder när skratt och sånger komma genom gallret. Det skiftar ljust av asp och al och björk. Där ovanför står branten furumörk. Den friska doften tränger genom gallret. Och över viken, vilket präktigt sken, i varje droppe är en ädelsten. Se hur det skimrar härligt genom gallret. Det vimlar båtar där och ångare med hornmusik och muntra sångare och glada människor i tusental som draga ut till fest i berg och dal. Jag vill, jag skall, jag måste ut och dricka liv om blott för en minut. Jag vill ej långsamt kvävas bakom gallret. Förgäves skall jag böja, skall jag rista det gamla obevekligt hårda gallret. Det vill ej tänja sig, det vill ej brista, ty i mig själv är smitt och nitat gallret. Förgäves skall jag böja, skall jag rista det gamla obevekligt hårda gallret. Det vill ej tänja sig, det vill ej brista, ty i mig själv är smitt och nitat gallret.
Ett välvilligt ord kan även i en sådan svår belägenhet framkalla en strimma av hopp. Människors beroende av andra människor beskrives här av Tage Danielsson.
En droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe. Hjälp till att hålla de andra uppe.
Jag reser mig upp och går vidare mot öster, förbi den gamla eken. Och under tiden sjunger Barbara Hendricks Amazing Grace.
Was blind, but now
Eken förknippas med styrka, uthållighet och långt liv. Men två av kyrkogårdens ekar har blixten tagit och de är nu borta. Precis som i det mänskliga livet kan en till synes frisk och stark person ryckas bort utan förvarning. Våra steg styrs nu mot Vilokullen, vars etablering initierades av Carl Axel Karlberg och invigdes 1996. Vilokullen på Lidingö kyrkogård var den första som etablerades i Sverige.
Och Vilokullen, eller som lidingöborna säger, Kackeskulle, det är också en typ av minneslund, men den är indelad i sektioner. Så den är lite mindre anonym. Där väljer anhöriga sektor. För ofta var det så när det gällde de gamla minneslundarna. Ofta var det ju änkan som blir kvar. Och då sa ofta änkan att hon ville ha sin make gravsatt i minneslunden, men ville själv en dag när hon gick bort bli gravsatt bredvid honom. Och det kan vi aldrig garantera. Det kan vi aldrig lova när det gäller en minneslund. Men då har vi Vilokullen. Och då tycker många att då känns det bra att veta att man är gravsatt inom samma sektor. Och när barn och barnbarn går för att besöka, så vet de att i den här sektorn ligger mormor och morfar, farmor eller farfar någonstans. På Vilokullen kan vi också, uppe på toppen av där det är lite vildvuxet, där strör vi också ut aska. Det är många som tycker att man vill ha det gjort. Man vill inte bli nermyllad, utan man vill att askan ska strös. Och på kyrkogården är det...
Hur gör man det praktiskt?
Vi har en speciell urna som man tappar i askan. Och sen så går man och så strör man ut askan över lingonris. Okay. Det gör vi ofta tidigt en morgon. Det får gärna vara lite dagg eller duggregn, så att askan snabbt går ner i jorden och inte är synlig.
Thank you.
När livet tar slut tar evigheten vid.
Oh,
Först hörde vi Bergens filharmoniska orkester spela Edvard Griegs morgonstämning med Ole Christian Rud som dirigent. Sedan framförde Ann-Sofie von Otter Ut mot ett hav av Björn Ulveus och Benny Andersson. Lidingö kyrkogård är en park och en plats för eftertanke och reflektion. På en kyrkogård talar man lågmält och den stämning som frammanas kan göra att man kommer i kontakt med sitt innersta rum och de tankar som där finns. Tankar som inte alltid får utrymme i ett medvetande. Detta är ett program i serien om smultronställen på Lidingö. Medverkade gjorde Margareta Wallberg, kyrkogårds- och fastighetschef i Lidingö församling. Bertil Håkansson, kyrkoherde i Motala. Programmet är framställt för Lidingö hembygdsförening som sänder över Radio Lidingö under rubriken Hembygden i etern på 97,8 megahertz. Jan Markusson var producent och berättare. Lidingö hembygdsförening med museet mitt i centrum är navet för aktiviteter som håller lokalhistorien levande. I museet pågår under året omväxlande utställningar om hembygden med olika temata. Föreningen ordnar dessutom olika aktiviteter med samma inriktning. Vill du veta mer? Googla på Lidingö hembygdsförening och när du kommer fram till hemsidan får du reda på vad som är aktuellt och hur man blir medlem. Detta var en repris från 2015 och ni har lyssnat på Radio Lidingö på FM 97,8.